Sidan 269. Användning av radioaktiva ämnen. Åldersbestämning med C14-metoden. Kols radioaktiva isotop C14 ligger till grund för en dateringsmetod som kallas C14-metoden eller kol-14-metoden. Allt liv på jorden innehåller kol och C14 nybildas hela tiden i atmosfären. Människor, djur och växter får i sig C14 via luften. När organismen dör slutar den att ta upp kol. Med C14-metoden har arkeologerna fått ett viktigt hjälpmedel att bestämma åldern hos historiska fynd. C14 sönderfaller med halveringstiden 5730 år. Mäter man mängden C14 i till exempel en upphittad benknota så kan man bestämma hur gammal den är genom att jämföra mängden C14 med mängden vanligt kol som inte sönderfaller. Ju mindre C14, desto äldre är benknotan. Övre bildtext. Sönderfallskurva för C14. Efter vart 5730 år halveras mängden C14. Aktivitet, procent, tid. Nedre bildtext. Bilden visar en egyptisk mumie. Med C14-metoden har man konstaterat att mannen levde för cirka 3300 år sedan. Sidan 270. Brandvarnare. Vissa typer av brandvarnare innehåller ett radioaktivt ämne som sänder ut alfastrålning som ger upphov till en ström av joner mellan två plattor. Jonströmmen påverkas av rök och sätter igång larmet. Strålkällan är mycket svag. Övre bildtext. Öppnad brandvarnare. Lägg märke till texten Radioactive Material på strålkällan. Kan du se vilket radioaktivt ämne man använder? Andra tillämpningar. Man kan använda strålning för att öka hållbarheten för livsmedel och strålning kan också förebygga till exempel salmonella spridning eller uppkomst av mögel. I Sverige är det bara tillåtet att bestråla kryddor, örtkryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung. Stora stråldoser kan döda celler. Denna egenskap använder man när man behandlar till exempel cancertumörer. Strålningen koncentreras då så att den bara träffar det sjuka området. Vill man studera hur olika ämnen transporteras och var de samlas inuti en levande varelse kan man använda små mängder av en radioaktiv isotop. På sin väg genom organismen sänder den radioaktiva isotopen ut strålning som man kan mäta. På liknande sätt kan man spåra cancertumörer. Cancerceller tar upp mer av vissa radioaktiva ämnen än vad friska celler gör. Sprutar man in en radioaktiv isotop i blodet kommer den att samlas i cancercellerna. Nedre bildtext. Behandling av cancer med hjälp av joniserande strålning. Sidan 271. Utblick. Den starka kärnkraften. Atomkärnan tar upp en mycket liten del av atomens volym. I kärnan finns det positivt laddade protoner samt neutroner som är oladdade. Men lika laddningar stöter ju bort varandra. Borde inte protonerna i kärnan avlägsna sig från varandra? Att de inte gör det beror på en attraktionskraft som kallas den starka kärnkraften. Den är mycket stark, men den verkar bara på mycket korta avstånd. Ligger två protoner nära varandra som de gör i en liten atomkärna dominerar den starka kärnkraften över den elektriska kraften som gör att lika laddningar repellerar varandra. I en stor atomkärna kan den elektriska kraften som verkar mellan två protoner på stort avstånd från varandra vara den dominerande. En stor atomkärna är inte så stabil som en liten. I uran påverkas varje proton av de repellerande krafterna från de övriga 91 protonerna, vilket gör att kärnan är instabil. Alla kärnor med fler än 82 protoner är instabila. De är radioaktiva. Neutronerna i kärnan har ingen laddning, så mellan protoner och neutroner verkar bara den starka kärnkraften. Neutronerna hjälper alltså till att hålla ihop kärnan. De fungerar som ett slags atomklister. Protoner och neutroner är i sin tur uppbyggda av ännu mindre partiklar som kallas kvarkar. Det finns 6 olika kvarkar och varje kvark har var sin antikvark med motsatta egenskaper. Att kvarkarna verkligen existerar har bevisats genom experiment av forskarna Taylor, Kendall och Friedman som fick Nobelpriset i fysik år 1990 för sitt arbete med motiveringen. För deras banbrytande undersökningar rörande starkt inelastisk spridning av elektroner mot protoner och bundna neutroner, vilka haft en avgörande betydelse för utvecklingen av kvarkmodellen inom partikelfysiken. Bildtext. I den lilla atomkärnan dominerar den starka kärnkraften mellan protonerna. I den stora atomkärnan dominerar den elektriska kraften för 2 protoner som ligger långt från varandra. Sidan 272. Kärnenergi. Energi kan omvandlas från en form till en annan form. I början av 1900-talet påstod den tyske vetenskapsmannen Albert Einstein att materia också är en form av energi. Smådelarna i all materias atomer hålls samman av mycket stora krafter och om dessa krafter kunde frigöras skulle man få tillgång till enorma mängder energi. Einstein angav också hur man skulle kunna frigöra de starka kärnkrafterna genom att klyva atomkärnor. Under slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet tog vetenskapsmän reda på vilka atomkärnor som var mest lämpliga att klyva och hur klyvningarna skulle gå till. Man fann att isotoperna uran-235 och uran-238 är lätta att klyva och att de kan klyvas av neutroner. Klyvning av uran-235. I en kärnkraftreaktors reaktorhärd finns bränslet som består av urandioxid som innehåller 3-5% uran-235. Det är genom klyvning av kärnorna i bränslets uran-235 som man utvinner energi ur bränslet. Klyvningen kallar man också för fission. När en kärna av uran-235 träffas av en neutron med farten 2-3 km per sekund, långsam neutron, kommer den i svängning. Svängningarna blir så starka att kärnan klyvs i 2 delar. Delarna kallas klyvningsprodukter och de är radioaktiva. Exempel på klyvningsprodukter är jod-131, cesium-137 och strontium-90. Klyvningsprodukterna har höga hastigheter. Vid klyvningen frigörs det också 2 eller 3 neutroner som har höga hastigheter. Bildtext. En kärna av uran-235 träffas av en långsam neutron och kärnan kommer i svängning. Svängningarna gör att kärnan splittras i 2 klyvningsprodukter och 2 eller 3 snabba neutroner. Långsam neutron, snabba neutroner. Sidan 273. Vad händer med dessa snabba neutroner? En del fångas in av kärnbränslet utan att åstadkomma någon klyvning, men de flesta får sin hastighet minskad när de kolliderar med atomerna i det vatten som omger kärnbränslet. När hastigheten blir tillräckligt låg, 2-3 km per sekund, kan de klyva nya kärnor av uran-235. På det här sättet får man en kedjereaktion där kärnor av uran-235 hela tiden klyvs av de neutroner som bildas efter varje klyvning när dessa fått lämplig hastighet. Övre bildtext. Långsamma neutroner håller igång fissionen. Kärnkraftreaktorer. I Sverige finns det 2 typer av kärnkraftreaktorer. Kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer. Nedre bildtext. Kärnkraftreaktorerna Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2. I Sverige finns det kärnkraftverk i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. De båda reaktorerna i Barsebäck utanför Malmö stängdes av regeringen år 1999 respektive 2005. Sidan 274. I reaktorhärdens bränsle frigörs energi genom klyvning och klyvningsprodukterna bromsas upp av vattnet som omger bränslet. När de bromsas upp uppstår det friktionsvärme och det är denna friktionsvärme som gör att vattnet som pumpas förbi bränslet blir så varmt att det börjar koka. I reaktortankens övre del får man ånga av högt tryck som leds till en turbin och får den att snurra. Turbinen i sin tur driver en generator som omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi. Ångan avger större delen av sin energi i turbinen och går sedan vidare till en kondensor. Där kyls den av rör som genomströmmas av kallt havsvatten, kylvatten. Ångan kondenserar och övergår till vatten, matar vatten, som pumpas tillbaka till reaktortanken. Det går åt stora mängder kylvatten till kondensorn, mellan 20 och 40 kubikmeter per sekund. Det är därför våra kärnkraftverk ligger vid havet. Det havsvatten som används i kondensorn kommer aldrig i kontakt med reaktorvattnet, men det värms upp några grader innan det pumpas tillbaka till havet igen. De klyvningsprodukter som bildas i bränslet är radioaktiva och kan skada levande organismer om de kommer ut i omgivningen. Bränslet finns i metallrör och reaktortanken är tillverkad av tjockt stål som tål stora påfrestningar. Det finns också en reaktorinneslutning runt tanken. Inneslutningen är gjord av betong och den tål också kraftiga påfrestningar. Bildtext. Principbild av kokvattenreaktor. Reaktorinneslutning, reaktortank, reaktorhärd, styrstav, turbin, generator, matarvatten, kondensor, kylvatten. Sidan 275. Mellan bränsleelementen i reaktorhärden finns det styrstavar. När styrstavarna skjuts in mellan bränsleelementen fångar de upp neutroner och antalet kärnklyvningar minskar, det vill säga reaktorns effekt minskar. Effekten ökar när man drar ut styrstavarna. Under tiden reaktorn är i drift blir bränslet starkt radioaktivt. När det byts ut räknas det som högaktivt avfall. Under driften bildas också avfall som är låg- eller medelaktivt. Exempel på sådant avfall är kläder, redskap och städmaterial. Ett stort problem är att förvara det högaktiva avfallet på ett säkert sätt. Sommaren 2009 beslöt Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, att slutförvaret för använt kärnbränsle ska ligga i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Förvaringen ska ske i kopparkapslar som placeras cirka 500 meter ner i urberget. Det låg- och medelaktiva avfallet behöver inte isoleras på samma sätt som det använda bränslet. Militära användningar. Under andra världskriget 1939-1945 var många forskare sysselsatta med att hitta militära användningsområden för kärnenergin. I augusti 1945 fällde USA två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Hundratusentals människor omkom av de direkta verkningarna. År 2009 fanns det 8 stater som officiellt hade kärnvapen. Dessa var USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan och Nordkorea. Det fanns dessutom ytterligare några stater som troligen har eller håller på att utveckla kärnvapen. Bildtext. Förödelsen efter atombombsanfallet mot Hiroshima den 6 augusti 1945. Sidan 276. Albert Einstein. Albert Einstein, 1879-1955, föddes i Tyskland och studerade teknik i Schweiz. Omkring år 1915 skrev han sin berömda uppsats om den speciella relativitetsteorin som säger att ljuset rör sig med samma hastighet, 300 000 km per sekund, för alla observatörer. Det som gjort Albert Einstein mest berömd är kanske att han formulerade sambandet mellan energi, massa och hastighet i den berömda formeln E är lika med m gånger c upphöjt till 2, där m är massa och c är ljusets hastighet. E är den energi som skulle kunna frigöras om m kilo materia fullständigt kunde omvandlas till energi. Bildtext. Einstein fick Nobelpriset i fysik år 1921 för sitt arbete om den fotoelektriska effekten, och han har också fått ett grundämne, einsteinium, med atomnummer 99 uppkallat efter sig.